Jag har som några rubriker, punkter. I Jordanbygdens snår. Jeremias kallelse. Något om det, Jeremia 1. De falska profeternas budskap. Avgudadyrkan. Hemligheten eller mysteriet, det stora Babylon. Israels folk vid Jordanbygdens snår. Ändens tid och Kristi segertåg. Vi läser från Jeremia 12 och från vers 1. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Du planterar dem och de slår rot, de växer och bär frukt. Nära är du i deras mun, men långt borta från deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck bort dem som får till slakt och förbered dem för den dag då de ska dödas. Hur länge ska landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger, han kan inte se vår framtid. Och det här var alltså Jeremias klagan, kan man väl säga, suckan inför Gud. Och Gud svarar, om du springer i kapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur ska du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur ska du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Och på hebreiska så står det egentligen, eller kan också översättas då på svenska. Hur ska du klara dig när Jordan svämmar över eller sväller av arrogans och stolthet? Ja, det är ett märkligt svar kanske. Det var inget daltande, om man säger så, med Jeremia. Ingen klapp på axeln. När Gud säger, Jeremia, om du klagar över detta, hur är din kondition? Om du inte orkar gå med fotgängare, hur ska du kunna tävla med hästar? Om du klagar över detta lilla sammanhang, hur ska det gå när det kommer i det stora? Det här tilltalet fick jag av Gud för en del år sedan. Och jag har blivit påminn om det sista tiden. Jag satt hemma i soffan och klagade inför Gud. Jag var väldigt, väldigt ledsen och bedrövad. Jag var både ledsen och förtvivlad över den situationen som vi hade gått igenom i vår församling, där vi hade varit engagerade och lagt vår tid och våra liv. När man då hade tagit in världsliga strukturer, pyramidliknande som det brukar vara, maktstrukturer. En blandning av nyapostoliska reformationen och cellkyrkobygge och allt detta. När man tystade det profetiska, profetier tystades, som man kallade dit, som jag vågar säga, falska profeter som bekräftade det så kallade församlingsbygget. Och man talade mindre och mindre om att vara ledd av den heliga ande och behovet av den heliga ande. Istället läste man i böcker som då kända ledare har skrivit hur man ska handla och göra. De synliga resultaten var det som räknas och allt annat ska bort. Det byter man ut till mer effektiva människor, mänskligt sett. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar. Jag satt i soffan hemma och klagade inför Gud över detta. Hemska som faktiskt hade intagit vår församling. Och jag visste samtidigt att Gud tillät det av någon anledning. Och så får jag detta. Den heliga ande ledde mig till de här orden jag läste. Det var som att de här orden brände. Som när ni vet hur det är när Gud talar, när ordet blir levande. Och det var som att Gud sa, Elvor, om du klagar över detta lilla sammanhang, i ditt lilla sammanhang, vad kommer du då säga när det kommer i det stora? Och inom mig så hade jag hade inte själv tänkt det här med pyramid, och Gud har gett mig flera syner just med den här pyramidsymbolen för det här som faktiskt är världsligt eller antikristligt i den här tiden. Men jag såg den här pyramiden och här plötsligt ser jag hela jorden som hela jordklotet framför mig, och jag tyckte hela pyramiden uppfyllde hela jorden så att säga. Och jag förstod vad Gud sa och jag kände väldigt stor bävan. Men samtidigt fick jag en märklig, stark upplevelse av att det var som att jag satt i Guds hand. Där jag satt i soffan. Det var så tydligt och så starkt. Så det var bara att jag såg det inte med mina lekamliga ögon. Men det var som att jag kände det. Att jag var i Guds hand. Det som jag då vill säga först direkt här. Läs Jeremia bok om du inte har gjort det på ett tag. Eller har gjort det alls. Läs Jeremia bok. Det kan man läsa parallellt med Uppenbarelseboken med vår tid. Det är väldigt exakt detsamma. Exakt detsamma som vi kan se där. Och säkert också få svar på en del frågor. Och jag vill bara direkt läsa där i Jeremia 51. Detta var alltså dåtidens andliga Babylon. Och det har vi detsamma idag. Med lite andra namn och förtecken. Men innehållet är detsamma. Därför säger Herren så. Här får vi faktiskt svar på Jeremias bön. Se, jag skall utföra din sak och utkräva din hämnd. Jag skall låta Babels hav sina bort och dess brunn torka ut. Och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för kakaler till häpnad och förakt. Ingen skall bo där. Alla ryter det nu som lejon, de morrar som lejonungar. Men när det är som mest upptända ska jag ordna ett gästabud för dem. Jag ska göra dem druckna. Lägg märke till det. Gud säger, jag ska göra dem druckna. Denna andliga berusning och dryckenskap som är populär idag, det är alltså en Guds dom. Så att de jublar och så ska de somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Herren. Jag ska föra dem ner till att slakta som lamm som baggar och bockar. Hur har inte Sesak blivit intaget? Det är ett annat ord för Babel. Det som var, lyssna, hela jordens berömmelse. Det är någonting som upptar hela jorden. Det som var hela jordens berömmelse har erövrats. Hur har inte Babel kommit hedna folken att häpna? Havet steg upp över Babel. De brusande böljorna täckte över det. Så förvandlades det städer till en ödemark, ett torrt land och en öken. Ett land där ingen bor och där ingen människa går fram. Jag ska straffa Bel i Babel och dra ut ur hans skap vad han har slukat. Hedna folken skall inte mer strömma till honom. Också Babels murar ska falla. Drag ut därifrån mitt folk. Vi hör ekot från Uppenbarelseboken 18:4. Drag ut därifrån mitt folk. Var och en må rädda sitt liv med den Herrens vrede. Från Herrens brinnande vrede. Vi ska gå till Jeremia 1 lite där. Jag läser inte nu därifrån, men om ni känner till Jeremias kallelse, så när Gud kallar honom att vara hans, som hans röst, som hans mun, en profetröst i den tiden, så ser ju Jeremia en syn, och han ser bland annat en gren av ett mandelträd. Och mandelträd är shaked på hebreiska, och roten är shakad, som betyder att vaka eller påskynda eller att vara sömlös. Man vakar alltså verkligen på sin vakt. Och därför kallas mandelträdet ibland det vakande trädet. Det står ju, så som vi förstår då, också för trofasthet. Och Herren säger just det. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Jag ska vaka. Det är Gud som är väktaren. Det är Gud som är den store väktaren. Jeremia, han var bara ett redskap, precis som vi. Vanlig människa, det var Gud som vakar. Och mandelträdet är det första som blommar på våren. Roten kan man läsa om, kan sprängas under de hårdaste klippor. Det är precis som med Guds ord, det kan krossa de hårdaste hjärtan. Och jag har också läst i någon bok för länge sedan som jag hade antecknat att under skördetiden, då när det är dags att skörda, då skramlar kärnan eller frukten i sitt skal. Det hårdnar. Så man måste lyssna, vara lyhörd för när det är dags att skörda. Nu finns det ju löften i Guds ord som är förknippade med villkor. Men det finns också mycket förutsägelser och profetier som är bestämda. Det är ingen idé att vi ber emot det. Det Gud skriver eller har sagt i sitt ord att det kommer att ske och det så och så kommer att bli. Då vet vi att det ska vi inte be emot. Det är ingen idé. Det ber vi i enlighet med. Men i detta leder oss den heliga ande att be enligt Guds vilja. För Gud vill ju rädda och frälsa människor. Så säger Gud till Jeremia att han kallar till att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det står i Jeremia 1:10. Men kraften i detta är naturligtvis Guds kraft. Det är i Guds ord som kraften är. Det kommer en tid när rötter, syndens rötter, måste ryckas upp, avguda altaren och annat måste rivas ner. Det som ersätter Guds verk måste förgöras och fördärvas. Sen kommer en tid när Gud planterar och bygger upp.
Halleluja.
Nu var det tid att varna, att kalla tillbaka till den första kärleken, tillbaka till Herren. Och jag tror att det här är precis samma idag, när Gud både varnar och kallar till sig själv. Senare kan man ju säga inom parentes, när det kom svårigheter, mörker, allt det där som man hade skrattat och förlöjligat Jeremia för att han hade varnat för, när det kom, då var det tyst på de andra motståndarna. De som Jeremia beklagade sig över inför Gud, att de hade framgång och de hade bekvämt och bra. Då var de tysta. Då var det bara med Jeremia som hördes. För då hade han ord av tröst och hopp från Herren. Jeremia 7 och från vers 23 läser vi. Det är Herren som säger genom Jeremia. Det bud jag gav den var detta: lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så ska det gå er väl. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet. Så här hela tiden när vi läser ser vi att det handlar om viljan. Inriktningen av viljan. Vad vi väljer. Det är det handlar om. Och i Jeremia 2:13. Där Jeremia också förklarar att de har övergivit Herren. Källan med det levande vattnet. Och gjort sig usla brunnar, som man säger, som inte håller vatten. Herren som är källan som aldrig sinar. Där vi får komma varje dag och hämta kraft och hämta mod och hämta tröst. Den levande källan. Ledarna här i landet sökte hjälp, en här och en där, i den situation de var, men inte helhjärtat hos Gud. Och man kan ju läsa om hur de gick till Egypten för att få hjälp. Egypten som andligt sett står för världslighet. Och det som jag beskrev innan, företagsvärlden, företagsstrukturer till exempel, som man tror då ska ge tillväxt och hjälpa. Där människan står i fokus, människans styrka och människans tillgångar och resurser och allt. Mänsklig vishet. Å ena sidan gick man dit, å andra sidan gick man till Assyrien och sökte hjälp. Och Assyrien, utan att gå in på det närmare nu, men jag tror att det mycket väl kan stå för den andliga berusningen som är vanlig idag. Där man blandar andlighet. Det är upplevelsen. Berusa er i anden, säger man. En falsk andlighet som också leder till falska under och tecken. Och på det här sättet så när man sökte hjälp här och förband sig med dem, man slöt förbund med hedna folk och hedna länder. Vi säger ekumenik idag. Det behöver inte vara fel med ekumenik, men vi måste se upp med vem vi har ekumenik med. Vi kan inte förbinda oss med vem som helst. För att gå i förbund med hedna folken här, då gjorde man sig också ett med deras avgudar. Det var det som hände, så tog man in deras avgudar. Och i botten så är det ju de babyloniska hedna, den babyloniska hednareligionen och babyloniska avgudar som man tog in. Man kan till och med höra idag pastorer som utan att nämna namn då, men ni kanske har läst om det, som då verkligen talar sig varm för ekumeniken och ekumeniken med romerska katolska kyrkan och med alla som kallar sig kristna. Och man måste kompromissa lite och kompromissa med sanningen. Det sägs ju inte ordentligt, men det är det man egentligen säger. Och biblisk undervisning. Och detta måste vi göra för att hindra islam att få världsherravälde. Men läser man då i katolska katekesen nummer 841, så står det där om att muslimerna också har Abrahams tro, att de tillber samma Gud som kristna. Och vi känner ju alla till att påven har haft, eller påvarna om man säger då, tillbaka genom åren haft flera bönemöten, ekumeniska bönemöten, och då är det med alla religioner inblandade. Det är ingen bra lösning det, att söka hjälp där man inte får någon hjälp, precis som Egypten eller Assyrien på Jeremias tid. Avfallet här påverkar både människor, djur och natur, läste vi. Och så är det också, ondskan, synden, drabbar hela skapelsen. Därför också vet vi att i Jesus, allt är skapat i honom och till honom, genom honom. Det är därför det allt bara kan, finns bara ett sätt att upprätta människan och djur och natur, hela skapelsen, och det är Jesus Kristus. Det är bara han som kan göra det. Och det är det skapelsen längtar efter, som vi läser om i Romarbrevet. Idag finns det andra tankar, att bara vi hjälps åt så kan vi rädda planeten. Men det är inte Bibelns budskap. På den här tiden fanns det många falska profeter. Och de var alla lyckoprofeter. De talade i Guds namn, eller kanske man säger använde Guds namn. Men de talade inte Guds ord. Och om det var medvetet eller omedvetet, så är det faktiskt så att falska profeter förbereder för antikrist. De förbereder marken för antikrist i människans hjärta, om man tar in det. Det är så. Medvetet eller omedvetet, det är bara att konstatera. Och det är så idag. Det är så, står om ändens tid, som Jesus sa, många falska profeter och lärare kommer att finnas. Matteus 24 bland annat där. Och kännetecken, vill jag bara nämna några, som jag tycker är de mest tydliga, som vi också läser i Bibeln. Det är smicker, man styr genom smicker eller hot och kontroll. Att uppmuntra, det behöver vi alla. Det uppmanar oss Bibeln till. Men smicker, då finns det en baktanke där. Då är det ett annat motiv. Det är det det handlar om. Och smicker, det riktar sig alltid till den kötsliga människan, syndanaturen. Det som inte Gud uppmuntrar. Det som ska korsfästas. Det är det som man då uppmuntrar. Och detta gör man för man söker ju människors ära. Man söker inte Guds ära, man söker människors ära. Därför bygger man med smicker. Jeremia 23 och 22. Där säger Herren, om de hade haft tillträde till mitt råd, syftar då på dessa falska profeter, då hade de förkunnat mina ord för mitt folk, för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar. Om man bygger ett mänskligt bygge eller tar in världsliga metoder i församlingen, sen kommer det falska profeter och bekräftar detta, ja, då smickrar man. Då uppmuntrar man någonting som inte är värt att uppmuntras. Någonting som är värdelöst inför Gud. Och ärar människor. Å andra sidan, om man inte smickrar, så kanske man hotar. Om du lämnar församlingen, så förlorar du Guds beskydd. Om du offrar, så får du så mycket tillbaka. Tiofaldigt igen. Och om inte, så, ja, ni har hört säkert det där. Känner igen det där. Då hotar man. Men man kan inte leda människor till frihet därför att man är självbunden. För sådana ledare, ja, de brukar ju själva få åt sig att leva gott på andras pengar, på medlemmarnas pengar. Så går det ju till. Och andra Petrus brev 2, där står det om detta. Att man lovar frihet, men man är själva slavar. Man är källor utan vatten, står det. Vi känner igen här parallellt med hur det var på Jeremias tid. Man kanske lovar ständig rikedom, ständig hälsa, ständig framgång och allt detta. Och är det, är det inte så i ditt liv, så är det någonting fel på din tro. Så lägger man skulden på dig. Men sann biblisk undervisning lär att Gud både tillåter och använder prövningar och lidande. Och det står i Hebreerbrevet 5:8, fastän han var son, Jesus alltså, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Det är Guds metod han använder. Några konsekvenser, som jag sa, det är ofta att det profetiska tystas, Guds ord tystas, när sånt här kommer in och tar över. Vilket gör då att man förlorar urskiljningen. Och man ser inte allvaret i det Gud varnar för i sitt ord. Gud är kärlek. Han är god. Han vill vårt bästa. Det vet vi. Men han är också helig. Han vill att vi tar hans ord på allvar. Det är också en väldigt viktig sida, att man tar Bibeln på allvar. De falska profeterna här i Jeremia 6 och vers 14. De sa så här, där Gud säger, de tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till. Men så säger Gud, allt står inte väl till. Det var saker som måste förändras innan Gud kunde välsigna. Och vi hör samma, läser samma i Nya Testamentet, fred och ingen fara. Första Thessalonikerbrevet 5 och från vers 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, eller fred och säkerhet, fred med säkerhet som man säger i politiska sammanhang idag. Då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder och systrar lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Vi ska vara vakna och förstå tiden när den närmar sig. Det står om antikrist också i Daniels bok 11 och vers 21. Jag tar bara den versen nu ur sitt sammanhang. I hans ställe ska en föraktlig man komma. En som inte har givits kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom smicker. Eller översatt från engelska och från grundtexten. En usel människa, han ska komma fredligt. Eller med fred och smicker. Det här är alltså kännetecknet antikrist. Fred och smicker. Vi går till vers 32 i samma kapitel. De som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Det förståndiga bland folket ska ge många insikt. Men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Jeremia pekar ut, sätter fingret på vad det handlar om. Avgudadyrkan, och kanske är detta, jag tror att detta kan vara kulmen på avgudadyrkan. Och lägg märke till vad som händer idag framför våra ögon i vår tid. Jag tar upp det här för att jag tror att det här måste vi vara vaksamma över och akta oss för. Jeremia 7 och vers 18. Barnen samlar ihop ved. Fäderna gör upp eld. Och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter det drickoffer åt andra gudar. Det här gjorde man åt himlens drottning, som man kallar denna gudinna. Astarte, det är en form. Finns i olika länder med olika namn. Baal och Astarte, det är moder-sonkulten. Gud och gudinnekulten som vi läser, som Israels folk gång på gång avföll att tillbe genom förbunden med hedningarna, där de gjorde sett med deras gud, avgudar. Och i Jeremia 7, samma kapitel, ja, vers 30. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. Och vi vet också om vad Jesus säger om förödelsens styggelse på helig plats. Och som står om i Danielsboken, kapitel 11 och kapitel 12. Idag kallas himlens drottning bland annat för katolska Maria. Hon kallas också nattvardskvinnan. Hon kallas moder för den nya civilisationen, medåterlöserska, Guds moder. Och här kommer man in i en väldigt hög position för Maria, som frambringar en återfödelse av mänskligheten. Hon leder kyrkan och världen till sin son genom nattvarden, eller eukaristin säger man, den katolska nattvarden, som ska manifesteras och regera världen. Om ni läste i tidningarna när nye påven 13/3/2013, så var hans första tal där, och så säger han: imorgon vill jag be Madonnan att hon ska beskydda Rom. Det här är vad man tror på, bekänner. Det här är himlens drottning. Så här var det under Jeremias tid också. Precis samma. Och Jeremias 2:28. Var finns då dina gudar som du gjorde åt dig? Låt dem stå upp. Här får Jeremia tala om från Herren när olyckan kommer. När det kommer som Gud har varnat för. Be då dina gudar att hjälpa dig, säger Gud. Kan de rädda dig i olyckans tid? Ty du, Juda, har lika många gudar som du har städer. Vad har man idag? Skyddshelgon kanske? För varje stad. Lika många gudar som du har städer. Påvens hovpredikant Raniero Cantalamessa, han har varit här på konferenser i Sverige. Han ska till Europakonferensen i sommar. Och jag känner inte till mer. Jag såg bara på nätet. Han har skrivit bland annat i en bok som heter Maria, kyrkans spegel. Den kan man gå in och läsa utdrag ur på nätet. Maria, Guds moder, och Maria, Guds ord till kyrkan, och kontemplation framför Maria-ikoner. Och här är fullt av sånt här. Och nu vill jag citera från en bok av en katolik som heter Thomas Petrisco. Han har skrivit en bok som heter Hemlighetens moder. Jag har tagit upp det här tidigare, så det finns på hemsidan, men det är inte alla som har tillgång till det. Så jag vill bara kort läsa här. Petrisco beskriver en tidsperiod som han kallar Jesu eukaristiska regeringstid. En tid då, citat, Jesus Kristus kommer att regera över hela världen i sin närvaro i den heliga eukaristins sakrament, alltså i katolsk nattvard. Dessa övernaturliga händelser kommer att förena alla religioner i fredens namn och ge läkedom till alla oavsett trosuppfattning. Detta är, skriver han, kyrkans största hemlighet. I denna era ingår Maria-uppenbarelser och eukaristiska mirakler. Hur ska detta förena alla religioner? Ja, det finns stora projekt som redan är igång med full kraft. Sociala projekt. Alla religioner tillsammans. Alla hjälps åt. Goda gärningar, säger man. Nu vill jag citera Roger Oakland, som har en amerikansk predikant och bibellärare som har avslöjat väldigt mycket om detta. Som har hjälpt, tror jag, oss över hela världen och se detta som pågår. Som följt upp det här. Han säger, det handlar om att himlen skulle ha försökt belysa och försvara det som en gång var kyrkans största hemlighet. Och ger bibeltroende en allvarlig glimt av den typ av bedrägeri som Jesus varnade för. Hela denna bok är inriktad på eukaristiska mirakler och Maria-uppenbarelser. Den är skriven med tanken att tecken under i samvaron med, inom citationstecken, närvaron av Jesus. Ni vet att man säger att brödet och vinet blir fysiskt, Jesu kropp och blod. I eukaristin och ett framträdande av hans mor Maria sker i världen. Det är grundläggande för att förstå sann kristendom. Jag vill också citera Mike Gendron, en före detta katolik som blev frälst på nyttfödd, som är också väldigt klarsynt över detta. Han ställer frågan, är vilddjurets bild helt enkelt eukaristin som ska sättas i Guds tempel? De säger att eukaristin är bilden av Kristus, att han är fysiskt närvarande. Och vi kan jämföra Jesu ord, han säger han är i öknen, gå inte dit, om de säger han är i det inre rummen. Eller i behållaren, och det är precis vad man gör med den där oblaten i eukaristin. Man lägger den i behållare i det inre rummet. Så tro det inte, säger Jesus. Den enda kvinnan som nämns i Koranen är Maria. Nämns 30 gånger. Maria-uppenbarelser ökar världen över. Muslimer åker nu till sådana platser för att få en uppenbarelse av Maria. Det skulle inte förvåna mig, säger Mark Endron, om Maria en dag uppenbarar sig och kallar katoliker och muslimer tillsammans under samma paraply. I en global religion. Maria är inte Jesu mor, utan en modergudinna. Så vill jag läsa ett kort utdrag av Skärta och Ekumenika i Sveriges kristna råd, som ni säkert känner till. Där det står, vi förbinder oss att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap. Och även i gemensamt vittnesbörd och gemensamt tjänst. Tänk att en katolik så träffsäkert skriver om kyrkans största hemlighet eller kyrkans största mysterium genom tiderna som nu i vår tid uppenbaras. För visst går tankarna till uppenbarelseboken 17:5. Om Babylon, den stora skökan, den falska världsreligionen. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon. Eller som det står i engelska, mystery. Mysteriet eller hemligheten, det stora Babylon. Moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Med andra ord, en andemakt som är en moder till alla villolärare och lögnlärare som samlas här i en världsreligion. Uppenbarelseboken 18 och vers 7. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta, jag sitter som drottning. Det har vi, himlens drottning. Jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Själafienden, djävulen, han vill locka oss bort från Jesus. Så att vi riktar kärleken åt ett annat håll. Så att kärleken kallnar. Och ärligt talat, den som vågar ta del i detta, som Bibeln så tydligt varnar för. Den som vågar sitta och meditera framför ikoner, rökelsesväng och allt sånt här. Och tror att man inte blir snärjd. Så måste jag säga, jag tror att då har man för höga tankar om sig själv. För om man tror att man är så stark så att det här är ofarligt och att man inte blir snärjd av det som Gud så tydligt varnar för, då tror jag faktiskt att då har man för höga tankar om sig själv. För vi klarar inte detta egen kraft. Men det här är sånt som vi värjer bort, måste ta avstånd ifrån och måste förkasta. Det hör inte hemma bland Guds folk i Guds hus. Det är tid för bruden att göra sig redo. För Gud vill väcka den första kärleken. Och det fick Jeremia också tala till folket då. Han vill väcka den första kärleken. För det här är som ett äktenskap i kris. Mellan Gud och hans folk. Jeremia 2:1. Herrens ord kom till mig. Han sa, gå och predika för Jerusalem. Säg, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig. Under din brudtid. Och följde mig i öknen i landet där man inte sår. Gud försöker väcka den första kärleken. Påminna om hur det var. När folket följde Herren i öknen. Överlåtelsens väg. Hängivenhetens väg. Herren ville beskydda och leda folket. Han ville välsigna. Han vill välsigna sitt folk. Och den helige ande säger också genom Paulus i Kolosserbrevet 2 och från vers 6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Se till, säger Paulus, att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Är det aktuellt idag Ja, jag tror det är mycket aktuellt idag. Men det finns en framkomlig väg. Även om detta som Gud visar intar hela jorden. Ett sista uppror. Antikristligt uppror mot Guds Messias. Men det finns en väg. Det finns en framkomlig väg. Det finns en väg som kallas den smala vägen. Det handlar om att lita på Guds ord. Det handlar om att lita på Jesu blod. Och att följa honom. Att gå till Jesus med allt. Att billigt talat stå på sin vaktpost och spana efter Herren som profeten Habakuk fick göra. Han gick upp. Han var också förtvivlad för han såg och klagade inför Gud. Precis som Jeremia. Men så jag ska gå upp på min vaktpost och se vad Herren vill säga. Han spanade efter Herren. Han lyssnade efter Herren. Han gick till honom. Och vi får göra detsamma. Gå till Jesus med allt. Allt. Varje område. Allt. Invänta Guds tid och låt Guds vilja ske. Överlåt åt honom. Och gå när Gud säger gå. För vi ska se på den här vägen. Den vägen som Gud har förberett. För det är samma väg för oss idag. Och det är när Israels folk också befann sig vid Jordanbygdens snår. I Josua 3. De står inför ett omöjligt hinder. En omöjlig situation. Här gäller det att lita på Gud och hans ledning för att komma in i löftena i löfteslandet till andra sidan. Och så går man på Guds befallning och vi läser först de verserna i Josua 3 och från vers 15. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar dem med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan. Som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar. Det har ni i grundtexten, va? Jordanbygden snår. Jordan som sväller eller översvämmar. Samma innebörd, samma betydelse i grundtexten hebreiskan där. Svämmar över av arrogans och stolthet. Ett uppror, en flod av uppror och avfall. Då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta uppe vid Adam, eller Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner från Hedmarkshavet, döda havet, ner mot Hedmarkshavet, döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Och hela Israel gick över på torr mark till dess att folket helt och hållet kommit över Jordan. Här har vi alltså, se nu denna situationen profetiskt i vår tid. Här har vi nu upprorets, laglöshetens flod bildligt talat. Som svämmar över, sväller, svämmar över av arrogans, stolthet, uppror, avgudadyrkan, allt det orena. Det antikristliga. Jordans stolthet som det också kan översättas. Det finns en gammal översättning när man kallar Jordan här för straffdomens flod. Laglösheten svämmar över. Laglösheten tilltar av kärleken hos de flesta kallar sig Jesus. Här i Jordan, bygdens snår, fanns det lejon och andra vilddjur. Vi läste om det tidigare i Jeremia där, en vers. Och lejon i negativ bemärkelse brukar stå för antikristliga ledare. Människor som leder vilse på olika sätt. Det kan vara världsmakter, gudsfientliga världsmakter. Men vi har ju också djävulen som beskrivs som går omkring som ett rytande lejon. Så förstår vi också att det här är en bild på antikrist. Den sista antikrist som kommer. Det står i Jeremia 49:19 där Jeremia får säga: se likt ett lejon skall han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Det beskriver han antikrist. Vi läste här att det var skördetid. Vad är det för tid? Ja, jag tror vi får svaret i Matteus 13. Där Jesus säger om liknelsen med sådden. Vers 37. Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut. Det är alltså ändens tid, den yttersta tiden. Som är skördetiden. Och vi läser i Daniel kapitel 9, vers 26. Att slutet kommer som en störtflod. Det går fort med andra ord. Det är mycket som kan hända. Och jag tror att det är därför också Gud vill hjälpa oss. Så att vi är vaksamma. Så att vi har en viss beredskap. Och att vi håller oss till honom. Som det står. Och som vi läste också. Paulus skrev att se till att ingen rövar bort er. Med tomma och bedrägliga. Med sin tomma och bedrägliga filosofi. Och mänskliga traditioner och allt detta. Att vi är vaksamma. Att vi har urskiljning. Vi ser det här. Det här varnar Gud för i sitt ord. Det här tar vi avstånd ifrån. Tar inte del av detta. Dra bort ifrån det. Vi läste också att Jordan här rann uppifrån och stoppades vid Adam eller Adam på hebreiska. Det betyder ju jord eller stoft. När Gud skapar människan av stoft av jord. Tänk att vi egentligen är stoftkorn. Det är ju inte klokt vad Gud gör. Men det är också en förebild på köttet naturligtvis. På det köttsliga köttets gärningar. Som Paulus också skriver om. Ondska och synd. Adam låg bredvid Saretan. Och Saretan betyder vedermöda. Här är en fruktansvärt stark ström nu. När Jordan översvämmar. Laglösheten bildligt talat översvämmar. Och vart rinner den ut läste vi? Jo, i döda havet, salthavet, leder till död. Och där är jordens naturliga lägsta punkt ju. Ungefär 400 meter under havsytan, döda havet. Så det är väldigt profetiskt detta. Men så har vi löften från Gud. Bland annat Jesaja 59, vers 19. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet när solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Och det var precis vad som hände här, för Gud hade ju förberett vägen. Och om vi går tillbaka till Josua 2 och vers 9 så fick ju de där spejarna veta av skökan Rahab som omvände sig, som blev frälst och satte sin tro på Israels Gud, på Herren. Men hon tar om för dem att jag vet att Herren har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, alla landets invånare bävar för er. Så är det ju så faktiskt att egentligen behöver ju inte vi frukta för djävulen. Han fruktar för dig. Han fruktar för oss. Inte för dig och mig. Men han fruktar för den som bor i dig och mig. Han fruktar för Jesus. Och när vi går med Jesus så behöver vi egentligen inte frukta. Och det tror jag vi behöver påminna oss om gång på gång. Han fruktar för oss. När vi går med Jesus och följer honom. Prästerna som bar förbundsarken gick först. De bar arken, precis som Gud hade sagt i lagen. Den skulle bäras på deras axlar. Och folket följde. Men det handlar ju också om att vi alla är prästerskap, står det. Vi alla präster i den bemärkelsen att vi bär vittnesbördet. Vi bär arken. Vi bär Guds evangelium. Och man följde den. Och för många år sedan, jag var i bön en gång, så talade här just det här kapitlet väldigt starkt. Jag skulle ha ett bibelstudium om det. Och jag glömmer aldrig den synen jag såg. För det var så levande. Och inom mig såg jag den där arken. Och den var så vacker. Jag såg den i en bild, alltså inom mig. Allt täckt av guld, ni vet. Övertäckt av guld. Men så var det som Gud zoomade in. Så att den kom nära. Och då såg jag. Det var fullt med blodsdroppar på den. Det var blodsbestängt. Arken. Där de gick. Den de följde. Därför att Jesus har gått före. Han har redan banat en väg. Och det är den vägen som vi får följa. Här stoppas totalt, fullständigt, denna flod som strömmar. Den stoppades när den blodsbestängda arken gick före. som folket följde. När vi följer Jesus, han som har gått före och har brutit syndens makt, som det ju innebär. Han har brutit dödens udd och banar väg, en framkomlig väg genom allt detta. Första Korintherbrevet 5 och vers 55. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Han har brutit syndens makt, besegrat allt detta. Låt oss aldrig glömma det. Låt oss leva med det varje dag. Att han har besegrat. Och som kung David skrev. Om jag än går i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont. För du är med mig. Din käpp och stav, ditt ord, dina löften trösta mig, styrker mig, hjälper mig. Nu stod de här prästerna längst ner. Mitt i Jordan står det. Som var avskuren. Som var hindrad. För här kommer ett folk som följer Jesus Kristus. Och då kan inga hinder stå i vägen. Men de står längst ner. Lägg märke till det. Längst ner. Filipperbrevet 2 och vers 8. Står om Jesus att han ödmjukade sig. Och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och han kallar oss att följa. Inte att kliva upp. Han kallar oss att kliva ner och tjäna i de gärningar som han har förberett för oss. Var och en. Är det möjligt? Ja, med Jesus i oss är det möjligt. Den helige ande kallar oss. Kom till Jesus. Kom till Herren. Sök hans vilja. Anden överbevisar om synd. Och han leder till frihet. Till sann frihet. För Guds redskap, Guds vittnen uppmuntrar det Gud uppmuntrar. Det Jesus uppmuntrar. Anden påminner om Guds löften. Anden uppmanar att vara trogna Jesus och den vision som han har gett. Det är en doft av liv till liv. Det är inte som falska profeter så kallade. Som kommer med nya planer och idéer. Och allt annat som har varit är värdelöst och bort med allt. Nej, Guds röst, andens röst, för oss alltid in tillbaka till det Gud har talat. Uppmuntrar det Gud har sagt. För oss in i Guds ord. Andra Korintherbrevet 2 och vers 15. Ty vi är en Kristi rökelse eller väldoft som det också översätts. Och väldoften här, det står för Guds vishet. Inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För de senare en doft av död till död. Den som vänder Gud ryggen vill inte höra på anden. Tar inte emot Guds ord. Det blir en doft av död till död. För Guds ande uppmuntrar inte det kötsliga. Han uppmuntrar inte girigheten och maktlystnaden. För de förra, en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. Vi läste här att de gick över mitt emot Jeriko. Och Jeriko, det namnet betyder väldoft. Från liv till liv. Även om det går genom dödsskuggans dal. Och i vers 14, om vi går tillbaka bara en vers, i andra Korintherbrevet 2, så kan vi läsa: men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Ser ni det för ett inre här? Israels folk inför detta omöjliga hinder som forsar. Hur ska de komma in i löfterna? Hur ska de komma framåt, komma vidare? Och så händer detta under när Gud har förberett en väg. Banar en väg där ingen väg fanns. Kristi segertåg drar fram. Så är också lovade i ändens tid. Vad vi än möter så finns det en väg som Gud har förberett. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Och det här ordet, om man läser i en del bibelkommentarer, så beskrivs de här orden som en kungs triumftåg. Med sina fångar efter sig, han vunnit i strid. Så kommer han med alla sina fångar och triumferar. De här har han vunnit i strid. Men det här är en annan strid. För de här fångarna, de är vunna i kärlek. De är vunna med kärlek. Det är kärleksfångar. Kom ihåg att Gud sa, jag ska vaka över mitt ord. Gud vakar över sitt ord. Så att det går i uppfyllelse. Han vakar över dig. Han vakar över sina löften till dig. Och Jesus leder dig i sitt segertåg. Här och nu och genom allt som ligger framför.